så vill jag också idag tacka för välkomstorden. Det är en stor glädje för min Margareta och mig att vara här i Älgarås. Det är ju en plats som vi inte har besökt så där väldigt många gånger. Men vi har ju varit i grannskapet. Det var ju i Mariestad jag var evangelist på 60-talet. Har ni funderat på det, ni som är ungefär i min ålder, att det känns nästan lite overkligt när man säger att berättar om någonting som hände för så där en 60 år sedan. Man tänker, kära, var jag med redan då? Jag måste ju alltså vara något till åren kommen. Men det där är svårt att ta in, men det är en verklighet. Hur så? Är det så? Ja, det går med träning. Ja, men det var ju hoppfullt. Sen tänkte jag säga så här också. Och jag tror att ni kan ta det på rätt sätt. Jag ska börja med att berömma er för er församlingssång. Vad härligt ni sjunger. Vet ni det? Ja, det har ni en känsla av. Några av er, va? Alltså ibland när man hamnar i en församling, när man ska sjunga unisont, så sitter man och tänker, men kära någon, det där som skulle vara unisont, det var tre som sjöng och de andra satt och tittade i alla väderstreck. Ni sjunger härligt. Jag har en heshet som gör att jag sa till vid dörren redan, jag vill inte ta sångboken för jag älskar att sjunga. Jag sjunger och tar i för allt vad jag orkar. Jag fick kämpa för att vara tyst för det var så smittande att försöka sjunga med er. Och det är viktigt. Den unisona sången, när man verkligen sjunger i den, då lyfter den hel gudstjänst. Det har ett oerhört andligt värde i ett möte att sjunga tillsammans och prisa Gud tillsammans. Sen är jag dessutom väldigt berörd av att vara med om denna historiska tilldragelse som det är. En äldstavskiljning i en församling. Det är en underbar upplevelse. Jag har ju varit pastor i många, många år i olika församlingar. Varit med och avskilt äldste. Senast var ju under alla mina år i Smyrna, Göteborg. Och även när jag var vakans några år i Nynäshamn så avskilde vi nya äldste. Det är en oerhört stark upplevelse. Och jag skulle vilja säga bara några ord, inte för att bygga på någonting av det fina som Arne läste, bara ändå från djupet av mitt hjärta säga så här, först av allt till er som församling. Glöm inte att det är de som är avskilda som äldste och deras familjer, som inte bara får uppleva väldigt mycket av välsignelser, men som också blir alldeles oerhört utsatta. Det är därför de behöver förbön. Det finns ingen större triumf för den mörka världen än att ställa till elände hos en ledare eller hos en ledares familj. Det är därför de behöver dagliga förböner. Det skulle jag gärna vilja få stryka under som en hälsning till er alla. Och sen vill jag säga till dig, kära broder också som nu går in i den här tjänsten, var frimodig. Du kommer alldeles säkert att känna dig kort i rocken många gånger. Och skulle det vara så att den speciella känslan lämnar dig, då lever du farligt. Därför att vi är små. Vi är totalt beroende av Gud. Och så skulle jag vilja uttala den önskan att du ska bli allt mer frimodig i din tjänst. Att du när du läser Bibeln, och ni gör det hemma eller ni gör det i församlingen, och där du upptäcker mer och mer att ja, men det här ligger ju faktiskt i det uppdrag jag har fått. Att sitta med i en styrelse, ja, det tillhör saken. Men det viktigaste ligger ju faktiskt på det rent andliga området. Ta bara detta underbara att få vara med och be för de som längtar efter Gud. Är någon som är sjuk, vad ska de göra då? Jo, säger Jakob i sitt brev. Då ska de kalla på dig och de andra. Och så ska ni smörja de sjuka med olja. Ibland kanske det bara är du som kan komma. Men var frimodig. Se till att du har en liten oljeflaska. Be till Gud för den som vill ha förbön. Det ingår i det uppdrag som du har gått in i. Och då är det likadant där, att där behöver man nåd och frimodighet. Men det är vad Herren vill ge dig. Lev nära Herren. Och lev nära din hustru. Och du har en intressant tid, den som ligger framför. Det är alldeles säkert det. Det är spännande att få vara med och tjäna Gud. Och jag är så tacksam själv att jag får fortsätta. Det var när jag var tonåring som Guds kallelse blev klar för mig. När jag insåg att det jag hade planerat för och som ledde mig till Skövde tekniska aftonskola, det låter något för en oteknisk människa. Där gick jag i tro att jag skulle bli byggnadsingenjör. Det var intressant med den där skolan. Jag jobbade på Volvo på dagarna som tidskrivare och så läste jag på kvällarna. Det var min inriktning. Och sen kommer Herren med en oerhört stark väckelsetid över min kära hemförsamling, Philadelphia-församlingen i Skövde. Och Herren tog oss en efter en. Och det ledde fram till att några av oss for iväg hösten 1960 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg och Bibelskolan. Inte hade jag trott då, när jag för första gången i mitt liv kom in i Smyrna, att jag ett antal år senare skulle vara den församlingens föreståndare och vara så i nästan 20 år. Men denna förunderliga upplevelse av att få uppleva Guds kallelse över sitt liv och säga ett odelat ja, säga Herre, det här vill jag väldigt gärna. När du har kallat mig så vill jag bara säga ett, jag ställer upp. Kan du ha någon användning för en sån begränsad människa som mig så ställer jag upp. Och så går åren och gång på gång har jag överväldigats av denna djupa tacksamhet över att Herren och vännerna har haft fördrag med mig så jag får hålla på. Nu är jag pensionär sedan en del år. Det behöver jag inte ens säga för det ser ni ju på mig. Men det är också en väldigt intressant tid. Här har jag stått och lett församlingar med flera tusen medlemmar. Jag har haft anledning att säga mer än en gång att det innebär inte bara en härlighet. Det innebär också bekymmer, för det finns några tusen människor som har åsikter om sin pastor också. Och som tycker sig ha rätt att ställa krav på sin pastor. Ja, det får man finna sig i. Det får man leva med. Och sen kommer den där välsignade tiden när man blir pensionär. Och då är det inte längre ett antal tusen människor som kan anse sig ha rätt att ställa krav på en. Då är det bara två storheter som jag behöver rätta mig in efter. Det är min Herre och min hustru. Och det som är så bra är att de är ofta helt överens. Och det gör livet mycket, mycket enklare nu. Därför tycker jag det är väldigt bra att få vara pensionär. Så grattis ungdomar. Framöver har du något fint att se fram emot. Nog om detta. Nu går jag rakt in i det som är den här helgens tema. Jag skulle ju ha varit här också igår. Men ni vet redan att det blev inte så på grund av begravningsgudstjänsten hemma i Södertälje. Men den utmaning som jag fick, det var ju att tala om att Jesus kommer och att han ska komma och att vi har anledning att vänta honom. Jag gjorde det i all anspråkslöshet, men från djupet av mitt hjärta här under fredagen. Jag hade anledning att också ödmjukt konstatera att när vi slutade så var jag på sidan 9 och jag hade 52 ark framför mig, så jag är dålig på att disponera det här med mina utkast. Jag bara säger det här på en enda gång öppet. Jag hann bara lite grann snudda vid detta gigantiska ämne. Därför att man kan ju, om man har gått om tid och man känner det så kan man ju verkligen måla i skarpa färger och bilden framträder av att vi lever i sanning i en fullständigt unik tid. Ingen tid har varit som vår på något sätt. Den är unik. Och när man då umgås mycket med den välsignade Bibeln som jag har gjort sedan jag var en ung människa, så kan jag ju bara konstatera att allt oftare så blir jag ju överväldigad av att läsa och se, men det här är märkligt. Det här skrevs ner för 2000 år eller 3000 år sedan och det är som vore det nedskrivet idag. Och när man då tar tag i de här frågorna, när lärjungarna säger till Jesus: vad är det egentligen som blir tecknet för din återkomst? Alltså, är det så Jesus att du kan ge oss en liten hint åtminstone om hur det ska vara så att vi kan vara rätt inställda på när din tillkommelsedag kan komma? Då tar Jesus den frågan och utmaningen på djupast allvar. Det står bokstavligt, han sätter sig ner ensam med dem Och så börjar han undervisa. Det står återgivet speciellt hos Matteus. Det står hos alla evangelisterna. Men Matteus, det 24 kapitlet, det är där han i lugn och ro, jag tycker mig se honom sitta med sina lärjungar och säga, det här ska ni vara uppmärksamma på. Det här och det här och det här. Det kommer sammantaget att klargöra för er att tiden för min ankomst är nära. Sen är det ju ändå så skakande att tänka på att ett av de tidstecknen, eller ska jag säga ett av de karaktäristika som ska prägla tiden för hans återkomst, det är nog egentligen det allra mest smärtsamma att läsa. Tänk att Jesus säger till sina lärjungar, i en tid då ni minst väntar det, då kommer han, då kommer jag. Och det är skakande, därför att i den formuleringen så ligger ju denna oerhörda sanning att graden av vaksamhet kommer över tid att sjunka allt mer. Och så kan man komma precis i det läge som aposteln Petrus är när han skriver i sitt andra brev att det kommer människor, säger han, och han kallar dem för hånare. Och de kommer att säga, ja, hur går det med löftet om hans återkomst? Världen är sig fullständigt lik sen skapelsen. Men så säger han, men de som säger så, de måste bortse från, och de måste bortse från ganska mycket. För världen är sig i sanning inte lik. Men nu går jag rakt in på det som är avslutningen utav det här mitt besök i Älgarås. Och jag formulerar det så här. Inför tidens avslutning, en enastående utmaning. Det är det här det handlar om. Bibeln talar om begreppet de sista dagarna. Det är nu det ord jag återkommer till. Och jag ska strax presentera de tre punkterna jag koncentrerat kommer att predika över. Men jag klarar inte att börja den predikan med mindre än att jag öppnar mitt hjärta i bön tillsammans med dig. Och nu vill jag tacka dig, min kära Herre Jesus, för att du är oss så nära. Herre, du har ju själv sagt någonting som är så stort så att vi har svårt att riktigt ta det till oss. Du har sagt att när vi samlas i ditt namn, om vi är två eller tre eller fler, så är du mitt ibland oss. Herre, detta är ju alldeles gränslöst underbart att du har stämt mötet med oss här i Philadelphia. Och tack för att när du är närvarande, då behöver ingen enda gå hem ifrån gudstjänsten idag och vara besviken. Utan du har något att ge oss alla. Amen. Alltså, inför tidens avslutning, en enastående utmaning. Och den första punkten, tiden är kort. Det står i första Korinthierbrevet, 7 kapitel och 29 vers. Sen är det så att det uttrycket som så många andra formuleras lite olika utifrån vilken översättning man har. Tiden är kort, så står det. Men det står så här i Bibeln 2000, och det är ju egentligen ett oerhört målande uttryck. Där står det, tiden krymper. Paulus, han säger så här, eller skriver så här i slutet av sin levnad, tiden för mitt uppbrott är inne. Men tillbaka till detta, tiden är kort. Och då är det ju så, och nu vill jag vara personlig och hoppas jag nå fram till ditt hjärta med det Gud har lagt på mitt hjärta. För faktum är ju att det är inte bara så att tiden i allmänhet är kort eller att tiden krymper. Men faktum är ju att vår rent personliga tid krymper. Visst är det så? Jag menar, jag som är 74 brukar jag säga, min hustru går till rätta med, du får inte säga att du är 74, du är bara 73. Ja, det är 74 snart. Ja, jag ser fram emot detta, hörni. Då är det ju ändå på det sättet att man behöver ju inte vara någon Nobelpristagare eller något snille för att begripa att är man nästan 74. då har man med bred marginal levt hälften av sitt liv. Jag menar, skulle jag inte ha nått halvtid än, då blir jag en sevärdhet på sikt. Utan det är ju så, 74 år, får jag några månader eller några år till, så är det bara bonus. Men jag får bara konstatera, tiden krymper, den rent personliga tiden krymper. Sen är det ju dessutom på det sättet att det är ju inte bara tiden som krymper, utan man kan väl säga att det är mycket som krymper. Och ju äldre man blir, desto vanligare det är det att han försöker skylla på att saker och ting krymper. Visst är det så? Man säger sig ha problem, att det har blivit något fel i min garderob, för kläderna håller på att krymper. Det är klart det är fel på garderoben, självklart. Och dessutom är det faktiskt på det sättet att en del får ju vara med om detta alldeles förunderliga, att guldet krymper. Ja, har ni varit med om det? Den här ringen som jag fick av min älskade Margareta 31 december 1963. Vi hade guldbröllop förra året, men det var förlovningsringen. Denna 18 karats guldring har haft den mycket märkliga egenskapen att rätt som det är så har den krympt. Och jag har fått gå till någon guldsmed och säga, du, jag fick en ring av min hustru, men det var något fel på den, för den håller på att krympa. Och så ler han lite medlidsamt och så är vi båda överens om, ja, det kanske inte är ringen som krymper, det kanske är så att ett och annat har förändrats hos mig själv. Men tillbaka till detta, min personliga tid, den krymper. Gudsmannen och folkledaren Mose, han fick ju ändå leva 120 år. Det kommer sannolikt ingen av oss att få vara med om. Han skriver så här: vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. Och så tillägger han: när det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. 70 eller 80 år. Visst är det så att en hel del av oss befinner oss i det där spannet nu, va? Alltså vi inser att ja, tiden krymper, det är sant. Men jag måste berätta en liten solskenshistoria. När jag var pastor i Jönköping så hade vi gudsmannen Georg Gustafsson bosatt i Jönköping. Och vi var mycket nära vänner. Han var då pensionär. En söndagkväll i gamla pingstkyrkan så kommer han med mig och går in i kyrkan. Längst fram där vi hade den här speciella entrén in i kyrksalen. Och den söndagkvällen skulle vi ha dopförrättning. Det var en stor och härlig dopförrättning. På hela första långa raden så sitter de vitklädda dopkandidater. Och så kommer Georg Gustafsson och jag in. Och så säger jag: nu Georg, nu ska jag presentera dig för våra dopkandidater här. För de kände inte honom, mer än visst om honom kanske några. Och så kom vi till en broder och sa: här Georg, här är den äldsta människa som jag har döpt någon gång. Han har fyllt 80. Han var 82 tror jag. Och Georg, snabb som han var i sina kommentarer, han utbrister: det var väldigt, så han, då lever du på övertid. Och den här mannen hade aldrig hört det uttrycket förut, så han säger, och han fann sig så suveränt, den här gamle nyfrälste mannen, och säger han: gör jag det, sa han, ja då får man väl bättre betalt då. Det var ganska bra, och jag skulle vilja säga till alla som är runt 80, det är det vi ska se fram emot. Det kan man börja se fram emot redan när man har fyllt 70, då är det övertid. Och då är det väldigt intressant att tänka på att Gud har faktiskt tänkt att välsigna återstoden av vårt liv. Det är inte slut för att du har fyllt 70. Det är inte slut för att du har fyllt 80. Hur många är det som har fyllt 80 här? Ja, det är några. Hur gammal är du? 81, ja, du är precis fyllt. Gratulerar. Du? 84. Var det någon mer 80-åring? Nej, det är bara två. Det är inte dåligt det. Men det är ju underbart. Tänk att vad som ligger i det här med den här gamle mannens vittnesbörd, det är bättre betalt. Alltså Gud har underbara välsignelser åter för återstoden av ett liv. Och det är väl värt att säga amen till, va? Därför att den här underbara verkligheten, att för att man har fyllt 70 eller 80 så behöver man inte gå omkring och se tillbaka sitt livs backspegel och bara tänka, ja, nu får jag leva på det jag fått återstoden av livet, för att nu är det inget mer att uppleva. Det är dumhet att tänka så. Det finns mycket mer land att inta. Som det står om en av de gammaltestamentliga profeterna eller ledargestalterna som var 85. 85 du. Och vad var det som sa som honom? Ja, du är 85 år gammal, sa Herren. Och du säger att du är gammal, och det är riktigt. Men det finns ännu mycket mer kvar av landet att inta. Så det är inte slut. Nej. Kära ungdomar, oj vad ni har mycket att se fram emot. Livet, men det går fort. Det går så fort. Och då blir det så oerhört allvarligt att tänka på att, som det står i Efesierbrevet 5:16, ta väl vara på den tid som är kvar. Ty dagarna är onda. Och får jag säga till er 80-åringar och via oss till oss alla naturligtvis. Jag är ute och reser mycket och predikar och kommer till en församling uppe i Norrland för ett tag sedan. Och då hade man en stor grupp sångare som sjöng. Och de sjöng en sång av Nils F. Nygren som blev en bön för mitt hjärta. Jag sa till sångledaren direkt efteråt, kan jag få den sångtexten? Och det fick jag. Och det Nils F. Nygren formulerar, det är en bön. Han säger så här, Herre, gör något med resten av mitt liv. Det är att smaka på den formuleringen. Det är väl rätt inställning. Om man är 81, 84 eller om man är tonåring. Att säga, Herre, gör något med resten av mitt liv. Jag vet, det som ligger bakom kan jag inte påverka. Historia är historia. Men från nu och framåt så kan jag faktiskt vara med och påverka den vägsträckan. Och så har det här bönämnet, Herre, gör något med resten av mitt liv. Nåväl. Tiden är kort. Och när det gäller tiden för Jesu återkomst, att den närmar sig allt mer, ja, det är ju då, det ligger ju, tillhör ju sakens natur. En dag kommer vi att få höra inte bara att tiden är kort, utan vi kommer att få höra från himlen orden tiden är inne. Det är den stora dagen som vi väntar på. Men då, vad som är så underbart att kunna få säga i min predikan idag, det är att även om det är ett oerhört mycket av dramatik i det här budskapet om att Jesus ska komma, så ligger det faktiskt framför allt en stor underton av glädje. Som vi sjöng här nyss, hoppet att Jesus får skåda. Vad var det vi sjöng? Vad var det vi sjöng med i den? Vad gjorde det, sa du? Fröjdade mig, ja. Ja, just det. Precis så. Så sjöng ni. Och jag satt och lyssnade och blev välsignad av det. Alltså det är ju själva tanken med detta. Det finns anledning till stor glädje. Och i det här fallet så är ju detta bakgrunden detta. Att när Bibeln talar om Jesu återkomst så stryks det under att det handlar om bröllop. Det är det handlar om. Vi ska fira bröllop i den eviga världen. Och då står det ju på Uppenbarelsebokens 19 kapitel att de är saliga som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Jag har varit bjuden tillsammans med min kära Margareta på väldigt många bröllop. Det är naturligt. Jag har vikt hundratals par. En fantastisk förmån som gammal pastor. Under alla de här åren. Och se de här brudparen stå framför en. Och lova att älska varandra i nöd och lust. Det är en oerhört fin upplevelse. Men nu är det ju på det sättet. Jag känner ju inte er här. Några känner jag igen, men jag känner ju inte er. Jag vet inte hur du har det. I ditt inre när vi talar om att tiden är kort. Och att det är bröllop på gång i den eviga världen. Så vet jag hur du reagerar på det. Men jag skulle vilja ta en väldigt enkel bild. Ganska vanligt när vi har fått inbjudan till bröllop så är det att längst ner på inbjudan så finns de där bokstäverna OSA. Det har ni inte glömt. OSA. De kan man läsa på lite olika sätt. Jag läste om ett par som fick en inbjudan till bröllop, och de blev så oerhört upprymda. Och så stod det OSA. Men de hade uppfattat inte alls vad det handlade om, utan de tolkade på sitt sätt. Så istället för att de anmälde sig till bröllopet, så uppfattade de att det skulle betyda och sonen Anders. Så de kom, de båda, med sonen Anders. De fanns ju inte på listan och kom i alla fall. Men så det är inte det det står för, utan det står för om svar anhålles. Och det är så inför det stora bröllopet som ska firas och håller på att förberedas i den eviga världen. Det är upp till dig att ge vårt svar. Att säga, jag vill väldigt gärna vara med och fira bröllop i den eviga världen. Det är ditt svar, det är mitt svar som är det avgörande. Så kommer punkten två. Alltså för det första, tiden är kort. Det andra, världens längsta 30 centimeter. Det är punkten nummer två. Vad är det som är världens längsta 30 centimeter? Det är de 30 centimeter som normalt finns mellan hjärnan och hjärtat. Och därmed är jag inne på en oerhört viktig punkt i min predikan idag. Och jag citerade redan igår från första krönikeboken, gör det på nytt igen, kapitel 12 och vers 32. Där håller Israels folk på att samlas, den ena stammen efter den andra. De är namngivna, alla stammarna. Och så står de, en av de här stammarna som heter Issaskar. Ett intressant namn. Det är någon som heter Issaskar här? Nej. Det är ju ett tips till er som ska bli föräldrar framöver. Varför inte kalla ett barn för Issaskar? Ja, har du gjort det själv, säger du? Nej, jag kom inte på det förrän nu när jag står och predikar. Så det är lite, nu är vi för gamla. Av Issaskars söner, står det, så kom män som förstod tidens tecken. Alltså förstod, det har med hjärnan att göra. Och sedan, och insåg vad Israel borde göra. Då håller det på att transponeras härifrån och hit ner. Och då blir det följaktligen på det sättet som det står om de här från Issaskars barn. De kom fast beredda till strid, fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Och i det uttrycket ligger, det hade alltså gått hela vägen hit, så det påverkade hela deras sätt att tänka. Och nu vill jag bara säga helt kort, det är underbart med kunskap. Jag är en begränsad människa på alla områden, men jag älskar att läsa. Jag försöker att hämta in så mycket som möjligt. Jag har följt mitt liv sedan jag var en ung grabb. Mitt eget bibliotek är ganska omfattande. Jag tycker om att läsa. Jag försöker plocka in så mycket som möjligt. Tyvärr så försvinner ganska mycket också. Men i alla fall, jag vill lära så mycket som möjligt. Men jag har ju upptäckt också att hur mycket man än stoppar in här, om det inte landar i hjärtat, vad har man då egentligen för nytta av det? Och det gäller inte minst på det här området som jag nu försöker dela tankar omkring när det gäller Jesu återkomst. Det finns människor. Det har funnits människor. De är så intresserade av allt som har att göra med det profetiska ordet. Man läser, man plöjer böcker. Vad man läser. Och man kan komma hem till dem och ha den ena boken efter den andra. Och det är fascinerande. Jag känner igen en del av böckerna, andra har jag inte alls sett. Och så kan jag, om jag kommer hem och hälsa på dem, så kan jag stå och bläddra i böckerna och säga, det här var intressant. Men det är bara det att det finns en fara. Nu hoppas jag att jag inte dämpar ditt intresse att läsa, för det är inte min avsikt. Men det finns en fara med det här. Att man bara hämtar in, men det får inte sätta sin prägel på mitt liv. Och vad är det då för nytta med det? Om jag rent intellektuellt kan greppa detta svåra, detta stora och inspirerande ämne. Och jag kan citera aldrig så många stora tänkare och stora gudsmän och gudskvinnor. Och vad de har kommit fram till. Men de som känner mig, de kan konstatera all denna myckna kunskap har inte på något sätt påverkat mitt sätt att leva. Ja, men vad är det då för nytta med det? Och därför ber jag för min egen del. Jag ber, Herre, hjälp mig. Jag som ändå till och från står och undervisar i de här frågorna. Hjälp mig att det får bli så att det visar sig i mitt liv. Att när jag säger jag tror att Jesus kommer snart, så ska det synas, det ska märkas på mitt liv. Alltså världens längsta 30 centimeter. Och sedan den sista punkten. De tre stegen. Eller om du så vill. Det som är viktigast. Och då vill jag ta med dig till en text i första Thessalonikerbrevet. Där står det så här i det första kapitlet. Verserna 9 och 10. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. När jag var ung evangelist så läste jag en bok som hette Bibelstudier för ungdom. Av Algot Eriksson. Är det möjligtvis någon som minns den boken? Nej, det var en väldigt bra bok. Där lärde jag mig lite grann om homiletikens grundregler. Och där var, utifrån den så höll jag min första trepunktspredikan. Det var när Algot Eriksson la ut texten om detta. Det som präglade de kristna i Thessaloniki. De omvände sig till att tjäna. Medan de väntar. Och det är det handlar om. Och det är precis vad evangelium handlar om. Detta att efter det att jag har tagit emot Jesus Kristus som min personliga frälsare. Så lever jag inte ett egoliv. Utan jag är inställd på att jag vill faktiskt vara med och tjäna Herren. Får jag vara lite personlig. Jag hoppas inte det uppfattas fel det här. Vi satt hemma i Södertälje där vi bor sedan 10 år tillbaka. Vi hade några av våra barn hemma. Och då sitter två av pojkarna speciellt. Och så säger de så här. Pappa, du brukar säga att du tycker att livet som pensionär, det är jättebra. Är det bara bra? Ja, det är i stort sett bara bra. Men, sa jag, ska jag vara riktigt ärlig. Så är jag lite orolig. För att jag löper risk att bli fruktansvärt egocentrisk. Det är ju så skönt det här. Efter alla de här åren när folk har satt krav på mig. Så nu är det jag själv som avgör hur jag ska använda min tid. Jag är ute och predikar en hel del på veckorna. Ja, då sitter jag där hemma skönt. Jag läser mycket. Jag skriver en hel del och jag ser en del på tv också. Jajamän. Tv, ja. Den där välsignade tekniska innovationen som pingstvännerna förr sa att man hade ju den bara för Aktuellt och Naturprogrammen. Det lät så trovärdigt som man ville ju tro dem. Jag sa, här sitter jag, har det bra. Men jag är lite rädd för att jag får det för bra. Och så säger jag så här till dem. Ja, det är just för vardagarna som jag skulle önska att jag kunde hitta ett spår att göra lite mer. Då säger en av pojkarna, men pappa, du skulle ju satsa på att vara god man. Du har ju alltid ägnat dig åt gamla människor. Tycker om gamla människor. Inte mindre om ungdomar, men jag har känt mycket för gamla människor. Pratar vi om det lite grann. Och så säger den andra, nej men du pappa, du skulle ju verkligen vara övervakare. Du som alltid har känt för de här som har misslyckats i samhället och du har engagerat dig för all den här. Det skulle du ägna dig åt. Och jag funderar lite grann. Och så kommer den där dagen när jag sitter hemma helt ensam. För jag har ju en ung fru så hon hade farit iväg till jobbet. Det är en välsignelse att ha en ung fru. Hon är 1,5 år yngre. Och så sitter jag där hemma. Och så tänker jag, nej men vänta, nu gör jag någonting åt det här. Så jag startar upp min dator och så skriver jag ett litet brev. Mail heter det ju nu. Ja, vi är så internationella så vi kan ju inte ens säga brev. Mail, jag mailar. Ja, det är dråpligt med svenska språket. Till överförmyndarnämnden i Södertälje. Hej, det här är jag. Så beskriver jag mina ord bara. Vem jag är. Gammal pingstpredikant. Som nu är pensionär. Och har all tid i världen. Har ni användning av en sån som mig? Så här är jag. Och så bad jag en liten bön. Och så skickar jag iväg brevet. Det är väldigt kort betänketid när man skickar iväg det. Och så tänkte jag, nu får vi se vad som händer med det här. Efter en kvart så ringer de från överförmyndarnämnden. Tack för ditt mejl. Kan vi få träffa dig? Ja visst. Och så var jag nere lite senare. Och på den vägen är det. Och jag skulle kunna stå länge som helst och ge interiörer. Det ska jag inte göra. Men några dagar senare tänkte jag, nej men vänta. Jag har fortfarande gått om tid. Jag riskerar att bli försoffad om inte jag har lite mer. Och så skickar jag ett brev till frivården, alltså en del av kriminalvården, Södertörn. Samma formuleringar ungefär. Har ni användning av en sån som mig? Så. Det dröjde bara en liten stund. Så ringer de. Kan vi få träffa dig? Och så åkte jag ner till frivården. Mötte de här tjänstemännen. Sitter och pratar med dem. Och så är jag inne i ett avsnitt av mitt liv som är så oerhört intressant. För hoppas inte jag uttrycker mig vårdslöst, inte allt för vårdslöst. Men har man varit pingstpastor sedan man var i övre tonåren. Så jag älskar ju pingstvännerna, naturligtvis. Men ibland kan man bli nästan trött på pingstvänner också. Va? Det är då väldigt fräscht för en gammal predikant. Att få sitta ner med folk som aldrig överhuvudtaget har funderat på våra frågor. De gemensamma företagen och alltihop detta. De har ingen aning om den världen. Och så får man sitta ner med dem. Tala med dem. Tänk den första killen. En riktigt råbarkad gosse. Vältränad. Både upppumpad på gymmet och med anabola steroider. Och han hade en brottslista som... Rekord som inte var så trivsamt. Och så sitter jag med honom. Och så ska jag börja prata med honom. Det är otroliga utmaningar. Och så säger jag till honom så här. Nu vill jag säga det allra sist. Den här gången. Sen möts vi varannan vecka. Jag bara säger det en sak. Du vet, jag är troende. Och det innebär att jag kommer nu, från och med nu, varje morgon när jag har min morgonbön, så kommer jag att nämna ditt namn i bön. Jag ska be till Gud för dig. Då flyger den där biffiga killen rakt upp. Och jag hann bara tänka tanken, vad får jag med en dagsedel här? Vad är det som händer? Och så ser jag den här muskulösa killen. Då börjar tårarna strömma ut för kinderna på honom. Och så säger han, tack ska du ha. Jag har aldrig hört någon säga så till mig förut. Nej. Och så har det blivit med den ena efter den andra. Varenda en av de här så är det samma sak. Jag säger, nu vet du. Jag kommer att be för dig varenda dag. Och varenda en säger precis detsamma. Tack ska du ha för att du vill be för mig. Och hela mitt liv har fått en sån fräschör. Jag fortsätter att älska livet och åka runt och träffa pingstvänner i Älgarås eller som i höst både i Sydsudan och Etiopien. Jag tycker det är underbart. Men att mellan varven få sitta ner med de här människorna som aldrig har suttit ner med en personlig kristen. Det är något alldeles underbart. Så det är spännande och det ligger i det här att tjäna medan man väntar. Och då vill jag bara avsluta med att knyta ihop detta med att när Petrus, alltså aposteln, när han skriver sina brev. Det är ju två brev som officiellt är hans. Sen har ju bibelforskare en tanke som jag tror kan ligga mycket i. Att även Markus evangeliet egentligen är Petrus som ligger bakom. Alltså Markus var hans medarbetare och det var Markus som skrev. Men att det är Petrus som ligger bakom, det är mycket som talar för det. Lämna den frågan i och med det. Men när Petrus skriver så säger han så här. Nu är det andra brevet jag skriver. Och jag har genom mina brev velat genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Det är ett väldigt starkt uttryck. Och jag får säga det mot avslutningen nu. Det är det här som är en av orsakerna till varför det är så viktigt att tänka på Bibelns undervisning om Jesu återkomst. Men också att väcka sitt eget sinne och påminna sig om min rent personliga tid härefter. Den är kort. Och så får man be, Herre, hjälp mig att det här väcker mitt rena sinne. Att jag kommer in i det läget att jag blir noga med hur jag vårdar mitt andliga liv. Och det är ju bara på det sättet att ju mer angelägen jag blir om att vårda mitt andliga liv genom att umgås med Herren i bön, i bibelläsning, desto, för att ta en gammal term, desto härligare är det ju faktiskt att vara frälst. Det är sant. Då kan man sjunga som Einar Ekberg gjorde. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans namn. Min själ funnit vila i frälsningens famn. Jag aldrig har ångrat. Pris för Gud att jag trott på hans namn. Alltså att komma dit att frälsningen, den blir inte en börda. Det är inte en ryggsäck som jag går och släpar på. Utan jag kan säga av hela mitt hjärta, det är underbart att vara frälst. Ni vet när man växte upp och när man skulle ge sina första vittnesbörd. Philadelphia, Skövde. Jag skulle vittna, sa pastorn. Vad ska jag säga? Jag frågade min bästa kompis pappa som var äldstebroder. Äldstebröderna ska ju kunna allt, Håkan, det vet du. Ja, allting. Jag sa, jag ska vittna ikväll. Så vad ska jag säga? Och Martin, som han hette, han tittade på mig så kärlekfullt. Säg att det är härligt att vara frälst. Jaha. Och det gick jag fram och sa. Det var ungefär så länge den första predikan var. Det är härligt att vara frälst. Och jag menade, men jag kan säga nu. Jag hade inte en aning om att det var så härligt. Att det är så välsignat. Nu tänker jag ofta, vad vore mitt liv om jag inte hade fått möta Jesus? Om jag inte hade fått uppleva syndernas förlåtelse? Om jag inte hade fått ge honom mitt liv? Nej, jag byter dig bort den skatt jag fått för miljoner jag mår så gott. Att väcka ert rena sinne. Och det är de allra sista orden jag nu vill säga. Denna enorma utmaning att få leva vid tiden för Jesu återkomst. Må inte någonting distrahera oss. Utan att vi lever öppna, vakna och så inställda på den sträcka som möjligen är kvar. Om den är många dagar. Eller om det här är mitt livs sista dag. Vara vilket som. Jag vill inte förslösa det, utan för varje ny dag säger Herre, jag skulle så innerligt gärna vilja få vara till någon välsignelse idag. Får jag avsluta med en liten berättelse? Det blir lite längre än jag hade tänkt det här, men ni får trösta mig att jag åker strax. Så att när ni... Jag var borta i USA, jag har rest en del i USA och predikat. Har många goda vänner där borta. Så var jag i en stad borta i nordvästra hörnet som heter Seattle, en mycket stor och betydelsefull industristad. Och efter gudstjänsten i Philadelphia Church, som det heter, så kommer en man som jag inte alls kände. Han såg så trivsam ut och så säger han så här: du, skulle jag kunna få bjuda dig, det här är en hel del år sedan, skulle jag kunna få bjuda dig på glasscafé? En riktig amerikan. Och inom parentes, amerikanerna och speciellt svenska amerikanerna, det är ett härligt släkte. De odlar myten av att amerikanerna ligger så otroligt långt före. Alltså stackars svenskar, vi är ju stenåldersnivån, men där har de ju avancerat ordentligt. Så att han skulle förklara för mig, han ville gärna visa nu ett glasscafé. Och jag hade ju inte samvete i kroppen att säga, käre broder, glasscafé, det har vi redan i Sverige. Då hade han brutit ihop, utan jag lät honom leva kvar i den här behagliga villfarelsen att det är USA ligger långt före. Och så går vi på det där glasscaféet. Det var väldigt trevligt. Vi sitter och pratar. Och så säger jag till den här amerikanen: du, nu vill jag bara berätta en sak för dig. Jag brukar faktiskt inte gå ut och sätta mig så här med en för mig okänd människa hur som helst. För att jag har mycket möten och jag har mycket på mitt program. Men jag ska förklara för dig varför jag överhuvudtaget tackar ja till glasscaféet. Det är så här, så du, så att när du stod framför mig och sa att du ville bjuda mig på glasscafé, så såg jag någonting i dina ögon som gjorde att jag tänkte, den här mannen vill jag gärna prata med en stund. Och så sa jag direkt: vad är det som har hänt med dig? Varför lyser det ur dina ögon på det sättet det gör? Då säger han så här: jag flyttar på mig, jag vill se dig unge man där borta. Nu ser jag dig, bra. Då säger jag så här: du förstår, sa han, det är bara något år sedan, eller om det är två, så förändrades mitt liv fullständigt. Vadå? Jag har ju varit en kristen egentligen hela mitt liv. Men då började ett helt nytt liv för mig på det här sättet. Varje morgon från den dagen när jag vaknar, så det första jag säger innan jag låter något annat ord gå över mina läppar, nu pratar han ju engelska och nu talar jag ju svenska som väl är här, va? Men så säger jag till Herren så här: god morgon, Herre. Har du någon användning av mig idag, så skulle jag vara så innerligt glad. Och sen gick jag upp ur sängen. Och du förstår, så han, redan första dagen så visade sig att Gud, han tog mig på allvar. Så han har gett mig den ena uppdraget efter det andra. Jag har fått vittna för människor. Jag har fått be för människor till frälsning. Hela mitt liv har förvandlats. Sen jag sa: Herre, har du någon användning av mig idag? Så här är jag. Och jag skulle vara så innerligt glad om du kunde ha någon användning av mig. Och det här är de sista orden nu. Kära vänner, älgar och bor, var ni kommer ifrån. Jag undrar om inte jag är inne på någonting nu som kan bli det där kornet som kan börja växa i ditt inre. Och som ska innebära början till en helt ny fas i ditt andliga liv. Där du kan börja med att se på dig själv som Gud ser på dig. Han ser inte dig som förbrukad. Han ser inte dig som en person som man inte har någon användning för. Utan Gud ser på dig som en oändligt viktig resurs för Guds rike. Om du går till skolan, om du går till jobbet eller om du fortsätter att vara hemma hela dagen. Men ändå öppna ditt inre och säga till Herren: Herre, om du har någon användning för mig idag, så skulle jag vara så innerligt glad. Börja med att ta det. Då kan jag garantera, med hela den här boken som stöd, då har du, liksom jag, en underbar tid av väntan på den stora dagen när Jesus ska komma. Ska vi be? Herre, jag vill tacka dig. Jag tackar dig för frälsningens storhet. Tack för den dagen när jag fick möta dig som min personliga frälsare. Du förlät mig mina synder. Du tog hand om mig. Tack för mina vänner som kan dela det tacksägelseämnet. Det kom en dag i vårt liv då du blev vår personliga frälsare. Jag tackar dig, Herre, för att du har lett oss. Tack för dopdagen i vårt liv när vi fick begrava den gamla människan. Uppstå till ett helt nytt liv i din gemenskap. Tack för att vi får vara med i din församling. Och Herre, jag tackar dig för att du har tänkt att använda oss alla till välsignelse. Och jag ber, Jesus, från djupet av mitt hjärta, låt redan morgondagen, första dagen, första vardagen av den kommande veckan få bli en sån där dag då vi ställer oss till ditt förfogande. Och så vill du genom den heliga ande leda oss så vi kan få vara till välsignelse för människor vi möter. Tack för din nåd. Och Jesus, jag vill allra sist ännu en gång säga som jag har sagt till dig så många gånger förut. Jesus, Du är så innerligt välkommen. Vi anar att din tillkommelse är nära. Och jag vill säga välkommen Jesus. Välkommen Jesus. Amen. Han lägger inte bördor på dig och mig som är så stora att vi inte klarar ut det. Men vad han undrar och väntar på bara, det är att vi ska ge honom möjlighet att leda oss. Det är som för mig nu som håller på som jag gör som pensionär och reser land och rike och jorden runt. Och har möten och däremellan det jag berättade om tidigare. Men det som är så underbart är att inte en enda dag lägger han på mig bördor som blir för många. Nej, det är ingen fara. Så kära broder, låt Herren ge dig. Han ger inte för mycket. Nej, det kan mycket väl vara så. Ja, och då är det underbart att göra det. Börja med det. Och det är väldigt välsignat. Och sen få uppleva det här fantastiska att Gud leder. Nej, nu får ni ursäkta mig. Nu ska ni få en historia som är helt sann. Det är inte dumt. Det finns en del predikanthistorier som är trevliga, men de är inte sanna alltid. Men det här är sant. Det här hände i Småland någonstans. Jag är född i Småland. Ett ganska litet samhälle. Där var det en broder i den här lilla församlingen som var där. Som var väldigt öppen för Gud. Han ställde sig bokstavligt till Guds förfogande varje dag. Och var öppen för den heliga andes ledning. Det som var intressant på den här tiden, för det är en hel del år sedan det här hände, det var att på den tiden så skulle man inte umgås med de som inte var frälsta. Det var konstigt. Hur skulle de bli frälsta om de inte fick umgås med den som var frälst redan? En konstig inställning man hade. Men han brydde sig inte om det, den här gudfruktige brodern. Hans bästa vän i byn. Det var byns enda ateist. Och vännerna i församlingen, de ruskade på huvudet. Så det var ju mot alla principer. Men de här båda, de hade en väldigt fin gemenskap. De hade bland annat en sak som förenade dem. Det var att de älskade att fiska. En dag hade de bestämt att imorgon så ska vi åka ut och fiska. Vi möts nere på bryggan och så åker vi ut på sjön och fiskar. Sagt och gjort. På vägen ner till bryggan så passerar man, den här frälste brodern passerade han det som förr hette diversehandel. Det har ni inte en aning om ni är yngre vad det var för någonting. Men det var varuhus i miniatyr. Det fanns allting. Inte allt, det var ju överdrivet, men det fanns väldigt mycket grejer. Och så säger bara en inre röst till honom: gå in och köp en kam. Lite lustigt, va? Gå in och köp en kam. Jag ska ut och fiska, men inte ha en kam till det. Men han går in. Frågar expediten, jag ska ha en kam. Jaha, det gick ju bra. Varsågod. 25 öre eller en krona eller vad det kostade. Och så möter han sin kompis nere vid bryggan. Hälsar på varandra. Och så är de ute, mitt ute på sjön. När de har börjat att hoppas på den där fisken som eventuellt kom och ofta gömde sig. Så säger ateisten så här: förresten, från ett till annat, kan jag få låna din kam? Ja visst, säger brodern. Kör ner handen i bröstfickan så här, innerfickan. Varsågod, sa hon. Då börjar ateisten att gråta. Vad är det som ligger bakom den här historien? Jo, han som var ateist. Han var inte mer ateist än vad ateister i allmänhet är. Så mellan varven så brottades han mycket med de här frågorna. Och den här morgonen hade han vänt sig uppåt och sagt till den Gud som han officiellt sa inte finns. Men nu säger så här: Gud, jag tror inte att du finns. Men om du finns så ska jag ge dig en chans. När vi är mitt ute på sjön idag för att fiska, så ska jag säga till min kompis: kan jag få låna din kam så ska han ta upp en kam ur innerfickan. Då måste det ändå vara så att du finns. Var det här så märkligt? Ja, det var så märkligt. För det var nämligen så att den här frälste brodern, det var den renhårigaste brodern i hela samhället. Han hade inte ett hårstrå på skallen. Och han motade in Gud mot väggen, va? För det var ju orimligt att en flintskallig gubbe skulle ha en kam i fickan. Men alltihop det här leder fram till att mitt ute på sjön så blir det frälsningsmöte. För då säger ateisten, nu förstår jag, Gud finns i alla fall. Ja. Men tänk vad underbart. Hade inte den gudfruktige brodern varit öppen för Herrens tilltal, så hade han aldrig fått med sig den där kammen. Han hade ju inte haft en kam i fickan sedan han var ung. Men nu var den där. Det är för att han var öppen för Guds ledning. Va? Gud, om du har någon användning för mig idag, så här är jag. Just det. Med den inställningen så kan vardagen få en helt nytt innehåll. Gud välsigna oss, vänner. Vare sig vi är unga eller lite äldre. Gud har inte pensionerat en 84-åring eller 81-åring eller en tonåring. Gud har användning för oss alla.